Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sportklubben. Hansson och Sjölin finns här vid mikrofonerna och man kan säga att det har varit nyhetsläge på redaktionen den här dagen. Det är ju tisdag eftermiddag när vi spelar in detta. Ni hör detta på onsdag morgon och Jakob, ja, ge oss en sammanfattning av vad vi har gjort här de senaste timmarna sedan vi började jobba idag.
Ja, det brann till som man brukar säga i branschen. Fick sätta lite av den ordinarie planeringen åt sidan. Det var väl egentligen igår kväll som det började komma lite signaler om att det skulle hända något idag. Att Sebastian Dyk och Ludvig Blomstrand var på väg tillbaka till SSK. Och strax före 10 så fick vi då klart för oss att det skulle startas en insamling bland supportrarna för att swisha då till de här dubbelvärvningarna. Och ja, mycket riktigt 10.00 så gick man ut med det. Och det visar sig också då, enligt våra uppgifter, att de här övergångarna är klara. Och det är ju oerhört häftigt och satte igång en del att göra för oss. Livesändningar och nyhetsartiklar och krönikor och uppföljande intervjuer. Och vi har väl lika mycket kvar på listan för onsdag och torsdag och fredag den här veckan.
Mm. Så är det. Och så ska vi spela in den här podden också. Mm. Och naturligtvis så kommer ju en stor del av det här 78 avsnittet av våran hockeypodd att handla om Ludvig Blomstrand och Sebastian Dyk. Men vi ska inte bara prata om dem, vi ska vända och vrida lite på hur de ska in i laget och sådär. Men vi ska också prata lite annat. Vi har ett litet silly avslöjande också som kommer längre fram i avsnittet också. Och ja, prata spelare med konstiga namn ska vi göra också.
Ja. Spelare med konstiga namn?
Ja, du vet inte vad jag har på gång.
Nej, okej.
Okay. Du får höra.
Du får ta med mig på den här resan så får jag med.
Varmt välkomna allihopa till avsnitt 78 av Sportklubben.
Om inte Sebastian Dyk som är där och styr pucken när Grossman skjuter. Det här är Dyk! Och pucken är mål! Grossman som ligger till 4-0 Södertälje. Thomas Paul och Stadion.
Ja, Ludvig Blomstrand och Sebastian Dyk är det stora samtalsämnet. Kommer nog vara så den här veckan också. Och ja, vi har ju snackat om dem i en tv-sändning som finns på lt.se att se om ni vill det. Jakob, du har skrivit krönika på detta och du skrev bland annat om Sebastian Dyk tillsammans med Videll, de två bästa SSK-spelarna senaste 10 åren. Och det är fina ord. Vad får dig att skriva så?
Jag tyckte Dyk var en bäst när han spelade i Södertälje, den säsongen han gjorde. Och när man börjar fundera igenom vilka som har varit här sen, det blir ju då sen förra lockouten, vilket är ungefär, ja, sen jag började jobba på tidningen den här vändan. Då är han där uppe. Jag menar, Videll i år, han höll ju en sån enorm kvalitet offensivt själv att han kunde liksom driva laget och slänga upp dem på sina axlar. Och Dyk, han hade ju Mayer med sig, de var det här radarparet. Mayer gjorde fler poäng, men det kändes som att det var Dyk som var den som bärande bjälken i det bygget. När han inte spelade så, eller när de särades på, så Dyk var fortfarande bra, men jag minns det som att Mayer försvann lite då, att han inte hade någon att sätta upp eller som han kunde spela med. Mm. Och han var så komplett tyckte jag som forward. Dels hade han målskyttet, han hade speeden och han hade försvarsspelet också. Han var ju oftast den som var först hem när han spelade med Liljevall och Maier och tog det defensiva ansvaret i hemgångarna. Så det är nog den liksom helheten som får mig att hålla honom så högt. Men sen är det klart, alltså det är, Nico Olesen är väl där och konkurrerar också, men som sagt, jag tycker Dyk var komplett på en helt annan nivå och också, alltså alla stats var bra med honom. Det så, han blev en supporterfavorit, han klarade ögontestet med bravur, en atlet som, alltså han gick igenom en del säsonger i början på karriären där han, och med rätta kanske kritiserades för att han inte tog sin fys och kost och på allvar och så. Sen så gjorde han ju precis tvärtom, och när han var i Södertälje så var han ju hur vältränad som helst.
Menar du med ögontestet att han är liksom spektakulär
alltså,
att
nej,
se
men
på?
Alltså, man brukar ju säga ögontest och data, att det är liksom, det ena är att man scoutar på plats, och att och det såg också bra ut med den klassiska liksom, bedömnings, och man bara bortser från all statistik, men det var också bra. Nej men så att jag tyckte han hade allt när han spelade i Södertälje, och lite annan spelartyp än Videll och de andra toppspelarna som man jämför med, men för mig är de två i särklass. Och då får man väl tänka att alltså, även om Pasternak och Nylander spelade i Södertälje så var ju de ju såklart större talanger, men inte färdiga spelare på samma sätt. Det hände ju mycket för Pasternak bara något år, men han var ju så ung när han spelade i Södertälje att det inte riktigt går att jämföra, tycker jag, med en seniorspelare i sin peak. Så därför håller jag dem. Det kanske var häftigare att se Pasternak och Nylander bryta fram, men de var inte lika bra.
Och det är lite mer häftigt kanske i efterhand också. Såklart. Att de har varit här. Såklart. Och framförallt Pasternak har ju dykt upp i Skanerinken med jämna mellanrum och blivit viral på olika sätt.
Ja. Sen vet jag inte vilka mer man kan liksom ha i diskussionen. Några har haft enskilt bra säsonger. Ja, men som sagt, Blomstrand är också där någonstans med sina toppsäsonger. Fleury kanske någon säsong. Men det känns som att han åkte också lite räkmacka med Reed och Hagelin. De vill inte ens ta med i diskussionen för de var så bra. Och så kort tid. Vad har vi mer?
Mm.
Det är väl inte så.
Det säger någonting med, ja men precis, såklart. Nikolaj Maier också, naturligtvis, som gjorde mer poäng än Dyk. Men jag tycker det säger någonting, det är fina stats det här, 28 mål, 28 assist. Mm. Lika många mål assist säger ändå någonting om en spelare, tycker jag, på något sätt. Alltså att det är inte bara en målskytt, det är inte bara en passningsläggare, det är någon som också bidrar med mycket annat.
Mm. Ja, om Bogren vill så kan han ju använda Dyk i alla spelformer.
Alltså jag undrar, kan man begära mer av en forward än vad potentiellt Sebastian Dyk kommer med, så att säga? För som du är inne på, han har farten, han har hemjobbet. Du var inne på i din krönika att han lyfte fler klubbor än någon annan i princip. Alltså att han jobbade hem och han vann tillbaka puckar. Ja, han är högerfattad dessutom, vilket ju alltid är ett plus eftersom det är svårt att hitta. Det ger ju möjligheter. Det känns ju som en given spelare i en första formation i Hockeyallsvenskan, så som vi känner honom.
Mitt korta svar på det är ja och nej. Alltså ja, han är given, och nej, du kan inte kräva så mycket mer. Sen, det är ju med reservation för att jag har sett exakt 0 minuter av finska ligan de senaste åren och vet inte riktigt var han står. Han var väl 26-ish när han var här förra gången, och nu ska han fylla 31 i höst. Så det kan ju vara lite annan spelare som kommer tillbaka, men av det vi vet så är det ju en drömvärvning.
Ja, det är ju det. Alltså, han har spelat 5 säsonger nu i finska ligan, tror jag. Undrar om jag inte snurrar till det. 4.
Jag tänker börja sin femte.
Jag räknar in det här kontraktsåret han har kvar, ja. Precis. Så 4 säsonger i Finland och inledde ju otroligt bra där. Jättefin säsong direkt efter att han hade lämnat SSK, sen lite sämre säsonger. Men ändå verkar vara en bärande spelare där. Jag har gjort bra med poäng även i de slutspels rider som de har haft i Helsingfors IFK då, som han spelar för. Och jag vet inte, vad kan man förvänta sig? Jag har varit inne på det här tidigare i podden med Blomstrand, att det kan nästan bli för höga förväntningar på något sätt. Alltså när det kommer tillbaka en spelare som har levererat så här bra. Och så, ja, det går nästan inte att toppa på något sätt.
Nej, så är det kanske förstås. Men 20 mål tycker jag man ska förvänta sig. Det ska man förvänta sig av båda de här spelarna. De kraven måste de kunna leva med. Utan tvivel. Jag tror att de vill ha de kraven på sig själva också. det var aldrig något som Blomstrand backade från, det var aldrig något som Dyk backade från heller, att de hade förväntningar på sig när de här. Och det ska de ha cred för. Man behöver bra spelare som vill ta det ansvaret. Och det är klart att det, så länge laget vinner spelar det ingen roll, men är du en offensiv spelare så hjälper du laget vinna genom att göra poäng. Det kommer man inte undan. Hur mycket kan man förvänta sig? Alltså, om man tittar på, nu minns jag inte riktigt, men det ser ut som att Helsingfors missade slutspel hans första år i Finland.
Ja, nu sätter mig lite på pottkanten.
Ja, jag vet att han spelade alla för inga slutspelsmatcher då. Jag tror inte han var skadad.
Andra säsongen kanske.
Andra säsongen, sen dess har de gått till slutspel. Och då kan man ju tänka sig att laget har blivit lite bättre, inte lika stor roll, där har lite mindre produktion. Tittar man på andra spelare som varit i Finland och gjort runt 20 poäng, 30 poäng, så är det ju ofta bra hockey-svenska spelare. Det finns inte så många liksom att jämföra med som jag kan komma på nu så här på uppstuds. Vi har snackat om några. De som ligger närmast i hand är ju Scott Pooley som gick till Björklöven i år och gjorde 34 poäng i finska ligan. Löke var ju över, som också inte en helt olik spelartyp. Vad gjorde han? Något liknande?
Ja, precis. Jens Löke 12 plus 17 nu senast här och har väl gått in och gjort en poäng per match ungefär i Björklöven nu på slutet.
Mm. Axel Ottosson som spelar Björklöven förra säsongen har gjort 26 på 38 i Finland i år. Så det verkar ändå vara som att man, ja, en hockey-svensk spelare som gör en poäng per match snittar lite mindre i finska ligan.
Mm.
Så jag tror inte att det behöver vara någon dramatisk risk för att Dyk har blivit en sämre offensiv spelare än han var här förra gången.
Mm. Nej, och vi var inne på i våran tv-sändning det här med skadorna, hur oroad man ska vara över dem. Vi ska komma in på Blomstrand också lite mer specifikt, men om vi bara tar det. Jag var osäker då på om Sebastian Dyk hade kommit tillbaka från sin skada, men det har han ju. Han har ju spelat nu i slutspelet, precis som med Blomstrand, så har de ju båda spelat efter att ha haft skadeavbrott den här säsongen. Så att, ja, det känner jag ju i alla fall jag då, att man kan bli lite mindre oroad över det. Det borde inte vara en faktor egentligen.
Nu spekulerar vi bara.
Absolut.
Skulle vilja prata direkt med spelarna, men förmodligen så, det är ju en sommar också, om det inte är någonting som ger bestående men, så borde det inte vara något problem.
Ludvig Blomstrand då, han gjorde 28 mål säsongen efter att Sebastian Dyk gjorde den här jättefina säsongen. Han spelade ju faktiskt bara en säsong i SSK, Sebastian Dyk. Det kan man nästan inte tro med tanke på vilket avtryck han gjorde och hur mycket det har snackats om honom sedan dess. Ludvig Blomstrand har ju spelat betydligt mer i SSK, har ju flera säsonger med över 20 mål och även där alltså en spelare som kommer med stora förväntningar. Har gjort 22 mål för Almtuna tidigare och nu 22 mål i Tjeckien. Tuffare säsong nu då senast här. Men även där, alltså, vi känner ju honom som han som står till höger i powerplay typ och bombar in skott. För det där skottet är ju något i hästväg.
Mm.
Och det hoppas man ju då att det inte har blivit sämre i alla fall.
Nej, det kan jag inte se varför det skulle bli. Han har väl blivit, om något annat, så har han väl blivit ännu starkare i handledarna sen av här sist.
Mm.
Det brukar ju komma bli så med ålder. Men han har ju ett fruktansvärt nyp i handledsskotten. Lite annan målskyddsprofil än Sebastian Dyk, som är mer av en direktskottspelare och som gärna rör sig utan puck, medan Blomstrand mer vill dra iväg pucken efter att ha behandlat den lite. Vi har ju sett honom bryta sig fram och avgöra matcher och ingenting från alla möjliga håll och kanter. Så de är kanske lite olika och behöver lite olika roller i ett powerplay till exempel för att lyckas. Det är väl ingen slump att Blomstrand fick den där utvecklingen i SSK efter att både Mayer och Dyk lämnade. Det fanns ju ett tomrum då som han och Olesen bland annat fick fylla. Det ska man väl också tänka på. Det kan ju vara så att nu när man har så pass många spelare så kanske alla får ta ett litet steg tillbaka i produktion, men man kanske kommer ha, istället för att ha två som producerar 50 per säsong, så kanske de har fyra som producerar 40. För att jag tror inte att man kan passa in alla de här spelarna i ett powerplay. Och jag tror att någon av Widell och Eriksson kommer få ge upp sin vänstra cirkel.
Vart placerar vi de här spelarna då i formationerna på förhand när vi nu räknar med att det är klart att de kommer? Sebastian Dyk känns ju som, där är det ju första formation som gäller. Tycker jag i alla fall.
Ja, med lite reservation för att man får hitta kemi mellan spelare. Man ska lägga pusslet med Eriksson, Videll, Dyk och Blomstrand. Vilket forwardspar hittar kemi? Vilka behöver en kanske mer tvåvägsspelande center som Engsund, och vilka behöver en offensivare center som det verkar som att man ska ha in? Mm. Jag kan ju se ett scenario där formationen med Dyk spelar med en offensivare center, för att Dyk är så pass bra defensivt, och formationen med Blomstrand och Marcus Eriksson till exempel, eller Blomstrand och Videll, kanske behöver en Engsund.
Mm. Ja, men alltså, utifrån de luckor som finns innan vi nu pratar om Dyk och Blomstrand, så är det är ju de två främsta formationerna som vi pratar om.
Mm.
Allt annat är ju spikat.
Mm.
Och det är svårt att se dem någon annanstans, så att, ja, det är ju som du säger, det handlar bara om vilka som hittar kemi med varandra. Vi kan nog räkna med att Filip Engsund får chansen som andra center, och så är det då den här första centern som ska in, och ja, återstår att se vilka som passar bäst med varandra. Men ja, det låter ju ganska bra att tänka sig Linus Videll, och så kan vi tänka oss då Tyler Wessel som har öst in poäng i Hockeysvenskan tidigare, och Sebastian Dyk. Det hade ju varit något.
Det hade varit en jättespännande kedja att se. Alltså, Dyk och Videll hade kunnat vara otroligt bra. Jag tror också att det finns en vits. Alltså, ingen av Videll eller Marcus Eriksson är några liksom höghastighetståg på isen längre.
Mm.
Däremot kan ju Videll trampa igång när han väl får upp farten, och då är han ju väldigt svårstoppad. Det är väl det som jag ser här som, alltså, om man hittar en jag vet inte hur snabb Wessel är längre på rör. Han har sett lite för lite SHL nu.
Alltså, det är ingen supersnabb skinnare så väl, men
för det som gjorde Dyk och Meyers kontringsspel så effektivt var att båda var riktigt snabba skridskoåkare, och de behövde någon att spela med, någon som kunde liksom matcha det omställningstempot.
Mm.
Dyk var väl den som var kvickast, medan Meyer var bra på att ligga på rulle och nästan så här förutsåg när det var dags att sticka. Så där kan ju vara en sån grej att vill man få ut det kontringsspelet med Dyk till exempel, då, ja, jag vet inte vem som är bäst att sätta honom med, kanske Videll ändå. Oklart, men det är svårt att hitta någon som matchar honom i speed i alla fall. Och sen är det den här dynamiken med fattningarna. Är det viktigt för Bogren och Zachrisson att sprida ut rightarna, då kanske Dyk inte kan spela med en rightad center om man bara har en, till exempel. För då får du tre leftare i andra kedjan.
Ja, men ja, det blir ju spekulativt lite grann nu så här på förhand såklart. Man kan bara placera ut spelarna lite grann och tänka sig hur det skulle kunna bli. Det är ju ganska enkelt i alla fall på så sätt att placera ut spelarna utifrån. Det känns på förhand nu som att det blir en ganska tydlig hierarki i laget. Vilket inte behöver vara fel. Särskilt inte med tanke på hur det var senaste säsongen, som har stötts och blötts ganska mycket med i det här fallet då nordamerikanska spelare som kommer in, tror, förväntar sig, ska få en större roll än vad de kunde få. Nu blir det ju ganska tydligt från början vilka som ska in vart.
Ja, nu känns det som att det blir max tre importer i det här laget. På sin höjd, det kan bli en back, en center och en målvakt. Sen är resten svenskt.
Ja, så blir det ju.
För man lär ju inte värva en import för att vara 13:e forward.
Nej.
För framåt, förutom en center, så är det det som återstår. Man ska ha in en 13:e forward som kanske kan spela center också, och ytterligare kanske någon forward, tycker jag i alla fall, så att man är 14-15 i truppen för konkurrensens skull. Men någon av dem kan ju vara en junior till exempel.
Mm. Nej, alltså breddspelare kommer inte komma in så mycket mer, tror jag, överhuvudtaget. Ja. En andremålvakt, det är väl den breddspelare, om man säger så då.
Albert Sjöberg är ju kontrakterad.
Absolut.
Men han känns inte som att han har en plats på fyra kedjor just nu.
Nej, vi pratade ju länge om det förra podden, och det är ett lite annorlunda läge där, men just nu så verkar det ändå som att spåret är att han ska vara kvar.
Ja, och det är ju som sagt, man behöver konkurrensen, och han har visat ett intresse tidigare av att, för det här kommer jag ihåg, vilken coach var det som berättade det? Jag tror att det var Hånberg som berättade att Sjöberg själv på eget initiativ ville gå med på på boxplay-möten när han inte spelar boxplay. För att han vill bli mer av en tvåvägsspelare. Kan han hitta det spelet, tror jag också att han kanske har, alltså, kan han utveckla defensiven och bli en tredje lines forward, har han också bättre möjligheter, tror jag, att kliva uppåt i seriesystemet. Så det hade ju varit guld för SSK om man fick honom i en sån roll.
Och nu kom vi in lite på Albert Sjöberg, men vi kan väl dra det bara. Alltså, jag har fått från två ganska bra källor senaste tiden här bara att, alltså, vad gäller Albert Sjöberg, som för övrigt nu är över i Dallas organisation och tränar med AHL-laget, tror jag. Han är i alla fall där över och hälsar på. Han har inget kontrakt med Dallas, han är inte signad, så han får inte spela på något sätt. Men han är i alla fall där, så att vi får snacka med honom när han kommer hem igen. Men vad jag förstår så handlar det inte om att han vill härifrån eller att han har bråttom med att få en stor roll eller något i den stilen, utan egentligen så handlar det mest om folk runt omkring honom som har bråttom. Dallas verkar också vara ganska chill med situationen. Att, ja, han har haft en lite tuffare säsong, men det kan bara vara utvecklande. Och ja, så utifrån det så finns det en del som talar för att han blir kvar och att det kanske skulle vara bra för honom. Men jag hör också att det finns SHL-intresse och det är mer än en klubb.
Ja, och jag menar, det finns ju inget som säger att det är omöjligt för Sjöberg att göra en bra försäsong, slå ut, vad vet jag, Vio ur laguppställningen så att han får vara extra forward, och kanske han skulle kunna peta ner någon från tredje om han är så pass bra, så att, jag menar, det är upp till honom.
Men kanske sluta med att Alba inte är bättre än Albert Sjöberg, Alba hamnar i fjärde igen.
Ja, det är inte omöjligt. Ja. Så kan det absolut bli. Och för lagets del så vore det ju, det vore ju en bonus och bra, bättre än planerat om det är så. Så att, som jag var inne på förra podden, jag ser verkligen ingen anledning att inte behålla och Sjöberg, både för att man behöver konkurrens och att det borde finnas mer utveckling än det man fått ut hittills.
Mm. Om vi tar åter till formationerna, vi tar lite powerplay-snack också, för att jag var inne i tv-sändningen på att Widell ska spela till vänster och Dyk till höger. Och kanske var jag lite låst där vid att Widell har varit på vänstersidan nu den här säsongen som var, men Dyk är ju...
Hej, Synoptik här! Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Högerfattad, ska kanske de byta plats på varandra i en powerplay? Ja, jag ser vad du tycker.
Ja, alltså, någon av de där leftarna måste flytta på sig. Alltså, det vore ju snudd på tjänstefel att inte spela Dyk till vänster.
Mm.
Sen klart, man har ju sett det i vissa NHL-lag, kör högerfattade på högersidan och allt det där, men när man har en spelare, det handlar ju också om utnyttja lagets styrkor, när man har en spelare med sån direktskott, ja, övertänk inte det.
Mm.
Ha honom i vänstra cirkeln.
Widell verkade ju gilla att bygga spelet från vänstersidan, men varför skulle han inte kunna bygga spelet från högersidan lika gärna?
Ja, och är han så förtjust i det att det är en dealbreaker, då får väl Widell och Blomstrand spela PP.
Mm, ja, men precis. Det återstår ju att se vad som passar bäst och vilken kemi som finns där. Men ja, det är ju inte svårt att se framför sig en Marcus Eriksson som står och slår sina mackor över till Blomstrand som dundrar på. Där känns det ju som att det finns mer potential i att ha, om man nu har två leftare, att sätta dem med Marcus Eriksson där han trivs på vänstersidan. Men som vi är inne på, Dyk och Widell borde kanske spela med inåtvända klubbor i ett powerplay.
Ja, någon av dem, jag vet inte. Det känns som att där får man testa sig fram. Men det enda jag utgår från är att Dyk ska spela till vänster. Sen får resten falla på plats.
Då slår vi fast det. Det har varit i din krönika också, så nämner du, det har nämnts några gånger nu, det här Widell-fönstret som jag vill kalla det. Alltså tidsramen.
Hashtag.
För... Ja, verkligen. Hur länge kan man så att säga vinna med Linus Widell? Han har kontrakt ett år till. Kanske svårt att se honom flytta någonstans vidare om han skulle vilja spela ytterligare år efter det. Vi behöver inte gå för långt fram i händelserna så, men ändå, hur länge är Widell-fönstret öppet skulle du säga?
Ja, hur vet man det?
Ja, hur vet man det? Men...
Grejen är att han är på sån hög nivå nu att han kan tappa några procent och kommer fortfarande vara tillräckligt bra för att kunna vara en del i ett vinnande kollektiv. Så där allt handlar om hans motivation. Hur länge är han motiverad att driva sig själv och driva laget framåt? Så länge han gör det och kroppen mår bra, så då kan han ju göra det här några år till. Sen finns det ju såklart ett bortre gräns, men det vet ju inte ens han själv vad den gränsen är.
Mm. Nej, naturligtvis.
Och det är också det som gör det så angeläget för Södertälje att få ihop ett bra lag snabbt. För att man vet inte hur många chanser man har. Om man får en, om man får två, om man får tre, om man får någon. Det kan ju bli som, vi har ju sett det två gånger nu, att när Blomström var här sist, då fick han en skada precis innan slutspelet. Och nu Videll fick en skada precis innan slutspelet. Båda de där smällarna var ju så pass signifikanta att det drastiskt minskade SSKs chanser att ta sig vidare från kvartsfinal. Och så kan det bli igen. Det är därför man får inte, om man nu alla håller sig hela nästa vår, så måste man se till att man har alla chanser. I förut tänkte jag också att det går att bygga kontinuerligt i Hockeyallsvenskan och bygga långsiktigt. Visst, det handlar om att ge sig själv chansen år efter år, eftersom man inte vet när man får till det och när konkurrenterna är tillräckligt, ja, vad ska man säga, sårbara för att man ska kunna lyckas själv. Så på så sätt gäller det att bygga långsiktigt, men när det gäller enskilda lag så kan man inte bygga långsiktigt, eftersom du inte ens vet vilka du har kvar när sommaren är slut. Och det gör att man hela tiden måste försöka maximera varje år, men ha en struktur som gör att man kan värva bra hela tiden. Det är som är grunden.
Och i teorin, det är ju mycket som kan hända. Alltså, skador kommer uppstå, det vet vi. Och i teorin så kan ju faktiskt en SHL-klubb erbjuda Sebastian Dyk ett fint kontrakt för 27 juni. Ja. Och så var det med den saken.
Det är det som är så absurt. Och skulle jag vara SSK-supporter skulle jag också hålla andan tills vi vet att Ivarsson spelar i klubben nästa år.
Precis.
Till exempel. Han har varit så pass bra och det är inte fint som han i konkurrens med riktigt vassa offensiva backar som det har funnits många av i serien i år, nominerade till årets back. Och det säger inte lite om en spelare som har sina främsta egenskaper i defensiven.
Ja, det var i alla fall så, trodde man. Men ja, det var ju, han imponerade ju otroligt mycket. Han kunde ju mer än så också.
Ja, han var ju en tvåvägsback, absolut. Men om man jämför med en sån som David Bernat så är han mer defensivt orienterad.
Absolut,
back.
Absolut.
Och det är det jag menar, att det brukar vara svårare för de spelartyperna att få riktigt stora rubriker.
Han är inte spektakulär på det sättet. Nej.
Man behöver inte vara jätteinsats för att antas att Bernat är en av de bästa backarna i serien. Det är rätt uppenbart om man kollar på poängligan. Men man behöver lite bättre koll på Ivarsson för att veta vad han har presterat.
Precis, han är en sån som skulle kunna falla gå under radarn lite grann så där, just när man pratar om de här sakerna. Det är oftast poängbästa backarna som får uppmärksamheten.
Ja, men om vi pratar SHL-klubbar, så scouter och sportchefer har ju
de har koll.
Det handlar mer om det dyker upp ett behov och att han är intresserad. Man kan ju ändå anta, i och med att han skrev ett så pass långt kontrakt mitt under säsongen, att han trivs rätt bra och tror på det SSK håller på med.
Apropå Videll-fönstret, Videll, ja, han kommer ju inte spela för evigt, kanske bara en säsong till, det återstår att se, men någonting som vi inte vet nu, det är ju kontraktslängden på Blomstrand och Dyk, men när jag pratade med Georgsson, den intervjun är ute på elt.se nu när ni hör detta, han är inne på i ett citat att någonting som kan locka hem de här två spelarna, det är inte pengar. SSK kan aldrig matcha pengarna som de får utomlands, utan då är det kanske en kontraktslängd. Alltså någonting som tryggar på lång sikt och som gör det gynnsamt att komma tillbaka hem, så att man vet att vad man gör de kommande åren och att man inte behöver jaga nya kontrakt och så vidare. Så att på något sätt så kanske de här två spelarna också skulle kunna överlappa Linus Videll, så att säga, och hålla det här SHL-fönstret öppet under en längre tid, vilket ju är, det är så man måste bygga på något sätt.
Det tror jag absolut. Och båda är ju också Stockholmsbaserade. Tränar här på somrarna. De har väl haft kvar sin lägenhet, tror jag, hela tiden. Så man kan ju tänka sig ett scenario där båda gärna stannar i närområdet liksom de närmaste åren och kan bygga sociala liv runt det också. Där har ju SSK en fördel. Så visst, absolut. Jag skulle inte bli förvånad om det blir flerårsavtal.
tror det var Johan Svensson på Expressen som nämnde i deras podd att Dyk ska bli pappa också snart. Mm. Någonting i den stilen, vilket ju också kanske spelar in. Kan man tänka sig?
Ja, definitivt. Det...
Om det stämmer. Vi ska väl hålla det lite öppet då eftersom det inte är våra uppgifter.
Nej, ja, vi får hoppas att han inte pappaleder nästa säsong.
Nej, precis.
Han inte gör en Schelin.
Precis. Ja, exakt. Du vaskade nästan hela säsongen här. Eller det gjorde du?
Ja, hela säsongen.
Hela säsongen var det. Vi får se när, det är än så länge inte officiellt bekräftat då att de här två spelarna kommer, och kanske kommer det dröja tills åtminstone Sebastian Dyk har spelat färdigt, för han har ju faktiskt inte spelat färdigt, utan hans HIFK, de är ju inblandade i det som är matchen om tredje pris, och jag tror att det är en matchserie.
Vänta.
De kör ju det alltså.
Spelar
i Finland.
Spelar de match om tredje pris?
Det har de gjort alltså, de håller fast vid den här traditionen som det verkar vara i Finland, att man ska göra upp om tredje priset, och de möter Ilves. Vill man se Sebastian Dyk spela de här matcherna så går de ju faktiskt på Simor som har börjat visa finska ligan.
Jaha.
Lite roligt. På torsdag möter de Ilves i match 1. Och kan ju vara lite kul.
Kanske ska scouta och göra en artikel om det.
Faktiskt, ja. Men det finns lite andra spelare faktiskt att titta på också i den matchserien. För att jag vet att i Sebastian Dyks lag så finns det en målvakt som kanske kan vara aktuell för SSK. Absolut inte klart nu på något sätt. Och det är inte ens säkert att han får spela faktiskt, för att det handlar om en kille som heter Nilo Halonen, och han är född 98. Han har hamnat på bänken bakom den som antagligen kommer spela för HIFK. Roope Taponen, det är han som är etta nu. Nilo Halonen, han är en målvakt som var en spännande talang, varit lite så här juniorlandslagsman. Jag tror att han har varit med i någon landslagssamling på A-nivå också. 188 cm lång, ja, jag vet inte någonting om honom annat än vad jag läst på Elite Prospect som du hör. Men det är i alla fall en målis som kan vara det här finska spåret som vi nämnt lite grann i podden. Men ja, det återstår väl att se. Du försöker nu kolla upp Nilo Halonen, men det går inget bra ser det ut som.
Ja, som du var inne på, han har ju lite juniorlandslagsmeriter ändå, men än så länge känns det som att han inte har fått sitt genombrott. Jag förstår att han är reservkeeper när man tittar på statsen. Det känns inte som att han har gjort jättemycket för att övertyga någon tränare om att han borde starta.
Mm.
Jag skulle ju vara nyfiken på vad man går på i en sån värvning. Det känns inte som att, men samtidigt ska man få loss, man kan inte få loss en första målvakt kanske från Finland heller.
Nej.
Men ja, inte den här unga spelaren kanske heller, utan å andra sidan, målvakter brukar komma in i en peak runt 25 någonstans. Så det kanske är dags för honom. Ja, who knows?
Det är en spelare som är liksom på, som man har kollat upp, om man säger så då.
Men det verkar luta åt en utländsk målvaktssättare.
Ja, det gör det. Mm. Det. I och med att det inte finns så många svenska alternativ längre, så blir det så. Per automatik. Frågan är vart man hittar den här målisen någonstans.
Ja, vi får väl se. Det finns ju en tradition ändå i Södertälje av att hitta bra utländska målvakter.
Ja,
kanske
faktiskt.
Blir det en ny Stanja eller en Hudacek.
Mm, precis. Och något som jag bara, innan vi släpper den Halonen, så jag tycker bara är intressant att han har en väldigt liknande profil som Jonna Voutilainen i Björklöven. Alltså att han har varit reserv bakom någon i finska ligan. Inte har jätteglimrande stats. Samma ålder som när han gick till Björklöven. Samma storlek, men ja, i övrigt, jag har inte sett killen spela, och det är väl så man får göra när man scoutar en sån här spelare. Man måste ju titta på han såklart. Man kan ju inte bara kolla Elite Prospects och gå på det.
Ja, det är en intressant jämförelse, det får man säga. Lyckas man hitta en sån juvel så är det ju perfekt.
Och apropå den här insamlingen och målvakter, den här insamlingen gör ju att budgeten ökar generellt, och också kanske att man kan gå på en lite dyrare målvakt då jämfört med vad man kanske hade trott för några månader sedan.
Insamlingen är för övrigt uppe i 150 000 på 5 timmar.
Ja, det är ju rätt sjukt faktiskt.
Ja. Inflation och höga matpriser till trots.
Men ja, det är ju också löning snart, plus att det kommer skattepengar för en del snart på skatteåterbäringen. Det är väl därför man går ut med det här nu, tror jag.
Tror SSK skulle ta för vana och tajma insamlingen med Scania bonusens utbetalning?
Ja, det hade varit bra faktiskt. Det tror jag hade varit klockrent faktiskt. När är det?
Problemet är att den kommer väl vid julmånaden, och då är ju mycket andra utgifter också. Ja, tror nej, det, jag att den gör.
Det går nog inte.
Nej.
Bra, vi kan gå vidare lite. Vi kan väl bara konstatera också det här ryktet om Braden Burke som Expressen släppte som en spelare som var aktuell för SSK. Det har jag hört att han faktiskt också var, men nu avskriven, skulle ha varit kanske ett alternativ för ja, Blomstrand eller Dyk, vet inte. Det är en poängspelare som har gjort det bra tidigare och jag själv och lite sånt där, kommer inte komma till SSK och då vet vi det. Kan också nämna just apropå Tyler Wessel att han är alltjämt första valet som första center i SSK. Det har jag bra uppgifter på. Men även där har inte bestämt sig. Och det är lite så med de här spelarna. Man får vänta. Vi var inne på det i tv-sändningen också. De här spelarna vill inte bestämma sig redan nu. Och ja, det kan också vara så i hans fall att Björklöven gett sig in. Han har ju spelat där 2 säsonger. Gjort jättemycket poäng för Löven. Löven har utgående kontrakt på bland annat Jakob Olofsson och Gary Fitzgerald. Så att de behöver nya centrar. Ska ju ladda om med ett nytt topplag nästa säsong såklart. Så att vi får se vad som händer där med Tyler Wessel. Och andra intressanta klubblösa spelare för de luckor SSK har. Vi har pratat om målvakterna. Det som återstår då förutom en center är ju en back. Kanske till andra backpar. Emil Eriksson har ju varit inne på att man vill ha någon lite roligare, som han uttryckte det, och där får man väl ta in lite vad man själv vill, vad man tycker är en rolig back. Det ska väl helst i alla fall vara en högerfattad, och jag har ett namn som jag har hört som SSK är intresserad av också apropå Björklöven. Veti Vainio, som faktiskt är bekräftad att han ska lämna Björklöven, har ju inte blivit kanske den succén som de hoppades på, men ja, en back som SSK tittar på och som matchar det här lite roligare som Georgsson är inne på. Vad alltså, säger du om det?
Alltså, lite roligare. Senaste 3 säsongerna så har han gjort 9, 5 och 4 poäng.
Men spelartypen är rolig. Han är ju flashy, Veti Vainio, när han är i form. Men han har ju haft skador och grejer. Så att,
det är ändå kul med mål, känner jag. Inte bara dribblingar.
Jag tror att han kan bli en succé, alltså, den här killen. Jag kommer ihåg när jag såg honom första gången i Hockeyallsvenskan. Alltså, det var ju nästan så att man trillade baklänges alltså, över hur flashy och spektakulär han var.
Ja, sen har han spelat otroligt lite de senaste säsongerna. Jag vet inte, jag tycker bara skriker röda flaggor om det här.
Ja, jag är mer positiv i alla fall. Och faktum är att när ni lyssnar på detta så kommer det finnas en artikel ute där Emil Jörgson i alla fall bekräftar intresset för Veti Vainio. Och han säger att bland annat Veti Vainio har en jäkla uppsida, som han säger, och tycker att ja, det finns mer att hämta ut ur den här killen. Han har inte haft tur med skador och så vidare. Han har kollat upp vilka skador han har haft och att det inte har varit förslitningsskador utan mer. Han har tydligen haft fraktur på ett båtben till exempel i handen är ju det. Som ska vara läkt, och han har ju också spelat nu i slutspelet, varit 7:e back ganska mycket tror jag för Björklöven. Så att han har ju hamnat neråt i hierarkin. Om det är en spelare för andra backpar i SSK återstår väl att se, men han är i alla fall stor, ganska rörlig, snabb är han ju. Ganska teknisk, kan driva puck. Och rightare är han ju också, Veti Vainio. Och Georgsson, avslutningsvis säger Georgsson också att han tror att Vainio skulle passa väldigt bra med den centersidan som SSK har, med lite mer tvåvägs, trygga, lite mer defensiva centrar jämfört med i Björklöven där man har mer offensiva, spetsiga centrar. Och ja, det verkar finnas en ganska tydlig tanke med det här i alla fall. Så att det är inget snack om att de är intresserade i alla fall. Men jag har inga uppgifter på att det är klart, och det ska jag slå fast också. Utan det är ett av flera namn på listan.
Alltså det är klart det kan fungera. Det är många spelare som lyfter sig i nya roller och nya omgivningar. Jag menar, om Anderberg kan gå över en sommar och bli en rekordmålskytt på backplats, då det visar ju att det kan hända rätt mycket med ett miljöombyte. Men som sagt, jag hade funderat 1 eller 2 gånger som SSK verkar ha gjort kring hans skadehistorik och hur mycket av det som är otur och hur det kommer påverka framöver och sådär. Sen tror jag inte heller att kanske lagbygget står och faller med den sista backen. Det känns som att grunden är stadig nog, framförallt där bak då.
Ett annat namn som också finns på SSKs backlista är ett namn som kanske man inte vill nämna om det inte ska bli explicit content i podden. Det är så pass. Den här spelaren har varit på tapeten faktiskt i Sverige, inte minst i SSK. Han har kollats upp inför förra säsongen, och det man faller på framför allt är hans efternamn. Och han heter alltså Frank Hora, tror jag. Men det stavas ju då som...
Vad sa du att han heter?
Det stavas ju då, som ni förstår, som man skriver. Ja, en prostituerad på svenska alltså. Ja, han heter alltså Frank Hora. Ja.
Elegant framfört Hansson.
Skulle kunna bli en mardröm för alla som kommenterar Hockeyallsvenskan om han kom till ligan. Alltså, som jag förstår det så är det här en ganska bra back som SSK har scoutat, gillar. Det mesta ser bra ut. Referenser, allting ser kanon ut. Men han heter ju som han heter. Frank.
Men vadå?
Hora.
Skulle SSK undvika att värva en bra spelare, menar du, för att han har ett knepigt efternamn?
Faktiskt, ja.
Va?
Kan man värva en spelare som heter Hora?
Men det gör han väl inte?
Han heter ju det.
Men vi måste ju ha fel uttal på
ja,
efternamnet.
Ja, det är klart att han inte... Han heter ju... Alltså, man säger ju kanske Hora. Jag vet inte. Jag har inte kollat upp exakt hur man säger hans efternamn. Men jag antar att man inte säger Hora på svenska när han...
Finns det inte en NHL-spelare som heter typ någonting med Horan eller något sånt där?
Ja, det tror jag. Det fanns ju en i Luleå som hette Kukan. Till exempel. Dean Kukan från Schweiz. Som sen gick vidare och spelade i Nordamerika, tror jag. Om man inte har bytt sen dess. Det finns ju exempel på spelare som har hetat roliga saker. Du är helt liksom, alltså, på det här. Det här ska värvas om det är bra.
I teorin skulle SSK alltså ha avstått att värva PK Subban för att han heter som han heter.
Ja,
det är en helt absurd anledning att inte värva en spelare.
Men nu är det ju inte så här, en så bra spelare det här. Annars är det ju självklart. Alltså då överväger ju om, nej, du hade fått PK Subban till Södertälje.
Men om du tänker på samhällsklimatet som varit i Sverige de senaste året om åsiktskorridorer och PK-människor, och så värver någon som heter PK Subban.
Men ska du sälja in en spelare? Ska du ha en spelare på isen som åker runt och det står Hora på ryggen? Förstår du att det kan bli problem?
Ja, men det skulle stå Subban på Subbans tröja också.
Ja. Ja, de kanske skulle, men ja, om Frank Hora eller vad han nu heter.
Andreas, vad pratar jag om? Nu har det gått för långt.
Okay. Du tycker alltså att om SSK vill ha den här spelaren så är det bara att värva. Skitsamma vad han heter.
Ja.
Ja, jag hör bara att det här är inte självklart. Ja. Ni får gärna skriva och komma med input på detta. Ska SSK värva Frank Hora om han är en potentiell stjärna? Och vet ni vart ni ska komma med dessa inputs till oss? Jo, i våran Silly-chatt som vi ska ha. Jakob, han håller på att gå under fortfarande. Var det här så roligt? Så här. Vi ska ha en Silly-chatt på lt.se onsdag när det kommer ut det här. Det här är onsdag när den här podden kommer ut. Onsdag 19 april 17.00 öppnar vi upp Silly-chatten för första gången i denna Silly-season. Och sen kommer vi ha den igång när det händer, ja, ditten och datten som har med SSKs lagbygge att göra. Så att vi öppnar Silly-chatten. Jag kommer vara där 17.00, snacka med er, svara på frågor, ja, stöta och blöta vad ni vill som har med SSKs lagbygge att göra. Så 17.00, det blir väl bra.
Mm, vet du mer? Det fanns en basketspelare som heter Ho You Fat.
Jag tycker det där blir alldeles utmärkt att avrunda podden med för den här gången. Och ja, hoppas att vi hörs i chatten och hoppas att ni alla tyckte att det här var riktigt roligt att lyssna på. Jakob, han behöver ett glas vatten, tror jag, och kyla ner sig lite grann. Han garvar fortfarande åt detta. Och ja, det är ju silletider, så att vi kan väl spekulera i alla möjliga namn. Har du ytterligare något som du vill droppa innan vi avslutar?
Nej, jag kollar bara att han heter Stevie förnamn, den där basketspelaren och spelar i... Ja, oh, never mind.
Stevie
han är Fett. Han är från Frankrike.
Stevie Fett.
Nej, Steve Ho You Fat heter han.
Hjälp. Ja. Ja, vi vet ju. Då hade han inte kommit till SBBK då. Om det, eller? Vad tror du?
Alltså, nej, det hade han inte. Men han är bra på riktigt.
Hörrni, ni, tack för den här gången. Det här var avsnitt 78 av Sportklubben. Nu rundar vi av här och tackar för oss. Så ha det fint, så hörs vi snart igen.
Sist sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.